Jag ska börja med en liten bekännelse idag. Jag har en liten last. Jag har väldigt lätt för att fastna framför YouTube. Man kan sitta och kolla på något roligt klipp och så när man har kollat färdigt på det så kommer det upp ett annat klipp som är ungefär likadant och så ja men det låter ju och så klickar man vidare och så kommer det hela tiden nytt sådär. Och det är väl ungefär som när man slötittar på TV och de som har många kanaler man zappar runt där och helt plötsligt så kommer det ju faktiskt något som är ganska bra, något som är intressant och roligt och sådär. Och så är det också på YouTube. Och jag ska visa ett litet klipp här som blev väldigt talande för mig. Jag ska bara ge er en liten engelska lektion först. På engelska så ordet för ficktjuv, det är ju pickpocket. Alltså att man tar något ur någon annans ficka. Men för några år sedan så det kom det upp något så här fenomen att om de ändrade på det och så drog de igång något som de kallade putt pocket. Alltså man stoppade tillbaka något i andra människors fickor istället för att ta något. Så utmaningen var att man tog en peng eller något och så skulle man försöka ge det till någon utan att de märkte det. Vi kollar bara på det här klippet bara som en liten exempel. Jag älskar det här på något sätt att göra något positivt för någon annan utan att själv ta åt sig äran. Det kom upp sådana här kryss där när de inte lyckades för de märkte vad de gjorde så. Det kan kännas lite så här att man kommer för nära någon annan så. Men samtidigt så är det är väldigt bibliskt det här. Att göra något för någon annan utan att lyfta upp sig själv. När du ger din gåva, låt ingen annan veta. Och så där. Sen behöver man ju inte göra en film om det. Men samtidigt så är det ju för mig väldigt inspirerande att se något sånt här. Det finns en film som heter Ivan den allsmäktige. En film där en man får ett uppdrag av Gud att han ska i modern tid att han ska bygga en ark. Och han tror ju han är tokig först och sådär. Men olika sätt så leder Gud honom att bygga den här stora båten. Sådär. Men ett citat från den filmen så säger Gud till den här mannen att hur ska vi förändra världen? Jo, det gör vi genom en liten slumpvis god gärning i taget. Så. Och jag tror det ligger mycket i det, att göra gott för andra människor utan att för den skulle lyfta upp sig själv. Det är så gott. Och sen som i det här fallet ta något negativt som ficktjuveri och göra någonting positivt av det. Ficktjuveri kan man säga så. det andas ju också evangelium. Att ta det dåliga och vända det till någonting gott. Och detta möter vi också i den text som vi ska läsa idag. Som jag har satt under rubriken Det du sår får du skörda. Och det är från Galaterbrevet kapitel 6. Och jag börjar läsa i vers 6. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång. Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Visst är det lätt att vi stannar efter halva stycket. Att den som sår i köttet får skörda undergång. Att som man bäddar får man ligga, säger vi ju. Och det är ju ett uttryck som man väldigt ofta använder i negativ mening. Att har man gjort någonting tokigt så får man också stå för konsekvenserna av det. Men det är ju inte ett uttryck som endast kan användas i negativ klang. För bäddar man skönt så får man också ligga skönt. Sår man i anden får man också av anden skörda evigt liv. Sår du tomatfrön så får du skörda tomater. Sätter du ett äppelträd så kommer det äpplen, det kommer ingenting annat. Det du sår, det får du skörda. Så låt oss inte tröttna på att göra gott. Gång på gång igenom hela Galaterbrevet så har vi ju hört hur Paulus han poängterar för dem att ni kan inte vinna rättfärdighet inför Gud genom laggärningar. Men samtidigt så kan han inte sluta att uppmuntra dem att göra gott. Att de goda gärningarna, de är ju ett resultat av vetskapen om att man blir rättfärdig endast av tro. Det är ju inte, det är inte tvärtom så. Och det här med såddreferenser, det är ju inte helt ovanligt i Bibeln. Jesus själv han använde ju det vid flera tillfällen. Det som hamnar i god jord, det ger skörd i 60-falt och 100-falt och så vidare, säger han. Och det är ju ofta vanliga liknelser i relation till evangelisation. Att så ut Guds ord, det hamnar inte alltid i god jord. Men sluta inte för den sakens skull utan fortsätt. För när det väl hamnar i god jord, då ger det skörd. Och det är väldigt stor skörd också. I andra Korintsebrevet så använde Paulus också en såddreferens eller såddliknelse i referens till givande. Han uppmuntrar dem där att ge pengar till en insamling som de har. Som ska gå till de behövande i Jerusalem. Och så säger han så här. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Han vill poängtera att när vi är med och ger också ekonomiskt, så är vi också med och sår ut någonting gott. Och nu texten här idag så har vi kommit till slutet av Galaterbrevet. Jag för min del har upplevt det väldigt positivt att ha levt med de här texterna i Galaterbrevet genom hela året. Och vi gjorde ju några nedslag i Galaterbrevet i våras och vi har gjort några nu under hösten. Och det är några saker som återkommer gång på gång som en slags röd tråd genom hela brevet. Att det som Paulus, han sätter två poler mot varandra. Att det här, det ställs emot det här. Han börjar hela brevet med att poängtera att det evangelium som han har predikat, det kommer inte av människor, utan det kommer direkt från Guds uppenbarelse. Och han talar om att leva i frihet. Och så ställer han det emot att leva som slav. Frihet i Gud eller slav under lagen. Att förlita sig på laggärningar. Det ställs emot att leva av tro. Lagen ställs emot Guds löfte. Och att vara en slav jämförs med att vara en arvinge. Att vara barn till slavinnan gentemot att vara barn till den fria hustrun. Och så då köttets gärningar som vi hörde sist också ställs mot andens frukt. Och så är vi här då ikväll, att, eller ikväll, nu på förmiddagen är det, att så i köttet ställs emot att så i anden. Och Paulus, han har ju varit lite intim i hela det här brevet och återkommande talat om omskärelsen. Och det är ju det som han anspelar på här också. Med att så in i köttet menar han att förlita sig på omskärelsen. Att förlita sig på att laggärningar är det som gör en rättfärdig inför Gud. Men så är det ju inte. För det bär ju inte frukt, det ger ingen skörd. Paulus, han säger att om du förlitar dig på omskärelsen så visar du att du tillhör den fallna mänskligheten. Och därmed får du också skörda vad köttets makt ger. Den däremot som satsar på anden blir en del av hur anden formar en ny mänsklighet. Men hur talar denna text till oss idag då, som inte alls har de här referenserna av omskärelse? Det är ju ingenting som vi alls är i närheten av idag. Men jag tänker, vi har också ganska mycket som vi förlitar oss på. Och visst kan vi alla känna skam och skuld inför mycket när det gäller vår relation till Gud. Men Gud, han kallar oss att lägga bort det där, att släppa taget om det som bara leder till negativitet. Och så kallar han oss att så in i anden. Ni är kallade till frihet, bröder. Men låt inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Vi hade en fantastisk kväll här igår kväll. Under temat vi vill följa dig. Och det är så gott det är, som Ingrid sa innan också, att bara få stanna upp och fylla sig med den verkligheten. Att vi får tillhöra Jesus, vi får följa honom och bara låta allt annat få stå vid sidan ett tag. Och kopplingen i den här texten, den görs ju också till den yttersta domen. Och det kom vi också in på redan för 2 veckor sedan när vi läste stycket som kommer precis före det här. Då det handlade om att bära varandras bördor. För sen är det ju så också att hela kapitel 6, det följer ju på kapitel 5. Det är en logisk följd där, men det hör ju ihop, det hänger ju ihop texterna. Och i kapitel 5 så läser vi en text där köttets gärningar ställs emot andens frukt. Och i det sammanhanget så är ju inte talet om köttet. Det har ju inte relation till omskärelsen. Men samtidigt så är det lite på samma spår ändå. Att inte förlita sig på något yttre. Inte på det mänskliga. Utan Paulus, han pekar ju gång på gång på att vi ska vandra i anden. Vi ska ledas av anden. Följa anden och så in i anden. Och i kapitel 5 där så läste vi om att det talas om att låta anden leda våra liv. Så att vi inte avundas varandra. Att vi inte utmanar varandra i den kristna gemenskapen. Och det är ju detta som det fortsätts talas om i början av kapitel 6. Att bära varandras bördor, det är ju en vägledning om vad det innebär att som kristen gemenskap låta sig ledas av anden. Och Paulus, han tilltalar dem där också som bröder. Att han knyter an till det familjära i gemenskapen. Att visa på en Kristuslik gemenskap där man hjälper varandra att följa Kristus. Hjälper varandra att inte dras in i köttets destruktiva verk. För när vi hör ordet kött i biblisk mening, så tror jag att många av oss tänker på kanske sexuell omoral eller något åt det hållet. Det är också det som Paulus börjar med i hela den listan som rabblas upp i kapitel 5. Men det är ju så mycket mer. Han skriver så här: köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, okkultism, fientlighet, gräl, avund, vredesbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Och så ställer han det emot andens frukt, som i stort är alla motsatsord till det här. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och så kommer vi in då i texten om att bära varandras bördor. Och då är vi ju fortfarande i detta sammanhang där syftet är att göra gemenskapen mer kristuslik. Och så står det också att var och en ska bära sin egen ryggsäck, stod det i folkbibeln, eller bära sin egen börda. Och det anspelar också på någonting som ska komma, den framtida domen, att vi alla är ansvariga inför Gud med våra gärningar. Att omsorg om varandra i nuet och enskilt ansvar inför Gud, det hör ihop. Och det hänger ju också ihop med det som vi läste här idag. Det är ju verserna direkt efter, att så som man sår så får man också skörda. I onsdags här på bönen så läste vi från första Korintherbrevet kapitel 3. Och där ges tre bilder av församlingen. Församlingen som Guds åker, församlingen som Guds bygge och församlingen som Guds tempel. Och där ges också hela treenigheten representeras där. Att det är Gud som ger växten i åkern. Det är Jesus som utgör grunden för bygget och det är den helige anden som bor i templet. Att Gud är verksam i och genom sitt folk. Och hela det kapitlet i första Korintherbrevet där, det handlar ju inte främst om personlig uppbyggnad, utan det handlar om att bygga Guds församling. Att alla de bilderna betonar det gemensamma. Och för på Jesus Kristus som grund så kan man ju bygga på olika sätt. Paulus radar upp där olika brandsäkra alternativ som guld, silver och ädelstenar. Och så ställer han det mot sig med det som är väldigt lätt antändligt som trä, hö och halm. Det beständiga och varaktiga mot det som är obeständigt och ohållbart. Alltså visheten i evangeliet om Jesus Kristus mot den här världens vishet. Och i både gamla testamentet och nya testamentet så liknas domens dag vid en eld som ska bränna upp det förgängliga. Och den texten vi kanske skulle läsa, men där läser vi också om byggnaden som ska prövas genom eld. Och det handlar inte främst då om domen av den enskilda människan, utan prövningen av dem som varit med och byggt Guds församling. Paulus han är ju tydlig med att en människa blir inte frälst genom gärningar. Men samtidigt att en människas livsverk på något sätt kommer utvärderas och granskas. Men samtidigt så är det också en väldigt stor skillnad på att bli bedömd och att bli fördömd. Och Jesus han fördömer inte, utan han bedömer att var och en måste bära sin egen börda. Det är ju svårt det här med domens dag, med den yttre tiden. Att Det verkar på något sätt ändå vara, göras skillnad mellan människor. En del får lön, en del blir utan. Men texten i första Korintherbrevet där, det handlar inte om att vinna evigt liv eller att gå förlorad. För det står att även den försumlige församlingsbyggaren vars verk har brunnit upp, även han ska räddas som genom eld. Nåden i att få tillhöra Guds folk. Och det här, ja, men jag har också svårt att tala om domen och den yttersta tiden. För det är så mycket som är svårt att förstå. Men samtidigt texten som vi har läst här idag i Galaterbreven, den vill hjälpa oss också att skifta fokus. Att hjälpa oss att så in i anden. För gör du det behöver du inte bekymra dig, för skörden av det är evigt liv. Och jag vill också läsa slutet på hela brevet här. Paulus han fortsätter så här efter det, från vers 11. Se vilka stora bokstäver jag nu skriver till er med egen hand. De som vill göra ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljda för Kristi kors. Det som låter omskära sig håller inte ens lagen själva. Men de vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över ert yttre. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det viktiga är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel och över Guds Israel. Nu får ingen ge mig mer besvär, för jag bär Jesu märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen. Nu får ingen ge mig mer besvär. Ja, fantastisk avslutning på ett brev, eller också lite märklig. Men i ljuset av detta så förstår man ju verkligen att Paulus, hur angelägen han är att de verkligen ska begripa att de genom tron på Kristus är en ny skapelse. Att de är rättfärdiga inför Gud. Att de har ett evigt liv som väntar dem. Men det finns ingenting som de kan prestera för att uppnå detta. Nu får ingen ge mig mer besvär i relation till detta. Och det här är ju verkligen kärnan av Paulus budskap genom hela detta brevet. Att förlita dig inte på något yttre. Var stolt över Kristi kors. Du är en ny skapelse i Kristus. Och detta gäller ju oss lika väl. Att du är en ny skapelse i Kristus. Så låt oss inte tröttna. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Amen. Jesus, jag tackar dig för dessa ord, Herre. Hjälp oss att ta dem till oss. Hjälp oss att inte tröttna på att göra ditt verk, Herre. Hjälp oss att inte tröttna på att göra det som är gott, det som är rätt, det som sår in i anden, Herre. Hjälp oss alla att söka dig främst, Herre. Inte för rättfärdighetens skull, utan för vad du har gjort för oss, Herre. Jag tackar dig för ditt ord och för detta brev som vi har fått leva med ett tag, Herre. Låt dessa ord få landa i oss och hjälp oss, som Paulus skriver, att vandra i anden, Herre. Hjälp oss att vandra med dig varje dag, Herre. Amen.